Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
tillvaron är ju den att när det händer saker med oss så utvecklar vi nya sidor. Alltså det har ju, mitt liv har ju blivit intressant kan man ju då säga som ett understatement. Och sen finns det ju då en del personliga uppoffringar. Va? Men det får man räkna med när man kommer i hetluften. Alltså.
Jag ska tillåta mig att vara lite personlig. När jag träffade Lars Vilks var det med övertygelsen att jag skulle få mina fördomar bekräftade. Att han var en tom och självgod provokatör, en dussinkonstnär som inom citationstecken lyckats, slutcitat, få hela världen att tala om hans konst genom en slarvig och kanske lite vulgär känga åt den mest vidöppna dörren av alla, religionen. Jag har intervjuat två statsministrar, en kunglighet och flera politiker med personskydd, men ingen av de intervjuer jag har gjort har omgivits av så rigorös säkerhet som den med Lars Vilks. Flera samtal med vad jag förmodar är Säpo föregick inspelningen, en lista över vilken utrustning jag skulle ha med fick skickas in och så blev jag upphämtad vid flyget i Skåne av en bepansrad bil och civilklädd polis och slutligen körd till en för mig hemlig adress, vilket visade sig vara polisstationen i Lund. Men mina fördomar kom på skam. Lars Vilks var nyfiken, genomtänkt och fick åtminstone mig att tänka i nya banor kring vad konst kan vara. Och om han har rätt i sina tankar, det låter jag dig som lyssnare avgöra. Med anledning av hans bortgång, här är samtalet inspelat den 19 januari 2018. Lars Vilks, varsågoda. Kan du prata lite?
Alltså jag är ju inte benägen att sitta och ge röstprov. Alltså det måste säga att jag vägrar konstant alla former av röstprov. Ja, så du, att du får inget sådant. Nej, utan du får klara dig bäst du vill.
Nu fick jag det ändå. Det är
absolut inga röstprov. Alltså det är villkoren för att vi ska hålla på med det här. Att inga röstprov överhuvudtaget.
Okej, tack så mycket.
Är vi överens?
Ja, det där ska du inte behöva ta. Du... Nu är vi ju på en speciell plats och jag har förstått att du inte får berätta var vi är. Men kan du berätta för lyssnarna, liksom, hur ser ditt liv ut?
Ja, det är det att jag befinner mig då på hemlig ort. Va? Och det är rekommenderat att jag då inte ska gå ut mer än en gång om dagen. Alltså för att gå ut och in, då kan man bli upptäckt. Ju, så man får ju vara... Man får slussas ut då. Mm. Och... Ja, sen så får man ju ha ett program. Ja. Och det är ju lite stress i det också. Att jag måste ju som hela tiden hitta på någonting. Och det ska ju helst rapporteras i god tid. Så att man ska ju ha liksom hela tiden en veckoplanering. Och vad ska jag göra imorgon och vad ska jag göra övermorgon? Och hur är vädret då? Och sådär, va? Så att man, det är ju en sån planerad tillvaro. Då, va? Och, så säga, lyckligtvis är det att jag kan arbeta mycket hemma. Jag sysslar mycket med måleri nu. Va? Och det tar sin tid. Ju, så att, och det gör man ju hemma. Ju. Mm. Men så är det ju. Alltså, när jag ska träffa människor så är det ju alltid lite komplicerat. Då, ju. Jag kan ju aldrig bjuda hem någon. Va? Utan man får ju alltid bjuda hem sig till dem. Va? Det blir också en sån liten belastning där. Att bli det ju.
Hur spontan kan du vara?
Alltså,
kan...
Ja, alltså de gör vad de kan. Va? Och det går ju ofta, om det dyker upp någonting, att man kan reglera det. Om inte det är för komplicerat. Ju. Mm. Alltså det är ju ibland krävs mer personal och sådär. Då kan man inte göra det. Men annars kan man ju lägga till saker och ting när man är ute och gör. Alltså att jag skulle behöva, och så fixar man till det. Va? Så att man gör vad man kan ju. Mm.
Får du tillräckligt mycket frisk luft och sådär tycker jag?
Ja, det tycker jag nog. Alltså det är ju, jag har organiserat det där. Va? Du kan ju säga det alltså att man skulle väl ha behov av lite spontana småutflykter. Alltså jag tränar då regelbundet med löpning och sådär. Men det är ju alltid en så stor sak. Va? Det är inte bara att gå ut och löpa utan man ska ju... Alltså det här med slussning och förflyttning, det tar ju väldigt mycket tid. Så att innan man kommer på plats... Va? Mm. Så är det ju liksom väldigt tidsödande att göra en sån sak. Man, enklare hade ju varit att slinka ut och göra sin lilla löptur när man tycker så. Så att, det är klart att det är lite krångligare med det.
Men du, får jag bara fråga, om du känner, för att jag menar, du har väl inte, du har alltså polisbeskydd 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Men polisen bestämmer väl inte över dig? Om du skulle vilja ta en löptur och skita i dem, det står ju fritt, eller?
Ja, det skulle ju vara liksom att bryta en överenskommelse då.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Det är klart att den lockelsen finns ju alltid som att slinka ur nätet. Va? Mm. Men alltså, de har ju koll på mig. Va? Så att det är svårt att göra det. Va? Mm. Å andra sidan alltså, så är det en överenskommelse. Det, jag menar, om jag nu skulle göra det, va, så skulle jag inte få något straff eller sådär. Va? Men det är ju det. Man måste komma överens om man ska ha det. Jag menar, de erbjuder det här. Va? Och jag förstår ju att det har ju sina fördelar, därför att jag kan ju känna mig helt säker. Va?
Mm.
De har ju byggt upp en sträng rutin kring det här, va? Så att jag kan ju bara slappna av. Alltså det var ju något man inte kunde tidigare, eftersom man fick sköta sitt försvar själv.
Finns det aspekter av bristen på frihet som du tycker är skönt? Jag skulle ju kanske, som har alldeles för lite rutiner, jag tycker det låter som det finns ändå ett uns av lockelse i att vara så radiostyrd som du är.
Ja, det är ju det att man behöver ju inte tänka på till exempel sån sak som transporter, eller man överlämnar och säger ja, jag ska träffa den och den, och så bara överlämnar man det, va? Och sen ibland alltså kommer jag inte riktigt ihåg vem jag skulle träffa och sådär, va? För det är liksom inplanerat, och de säger ja, vi startar då och då, va? Så att det bara går ner och ching 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 chong, alltså. Så, och det är klart, man behöver aldrig tänka på parkeringsplatser och när det gäller vård och sånt där, va, så får man ju förtur.
Mm.
Man kommer liksom till direkt, vilket ju beror då på att de vill ju bli av med mig så fort som möjligt, alltså, att det är ju därför, alltså. Men alltså, allt sånt är ju väldigt smidigt då.
Mm.
Jag blev ju hämtad då på flygplatsen och körde hit i en anonym polisbil, och då fick jag vissa förhållningsregler. Men vilka förhållningsregler har du inför den här intervjun?
Ja, jag får ju inte yppa saker och ting som kan vara besvärande för bevakningen. Alltså, jag kan inte tala om var jag bor någonstans, och inte heller detaljerna om hur det går till. Så att det är allting som kan påverka säkerheten som inte bör släppas ut, för som kan vara ledtrådar då. Va? Man är väldigt noga med allt sådant. Va? Det är därför att liksom den ena ledtråden kan läggas till den andra, och sådär, så kan man räkna ut saker och ting.
Hur länge sedan var det du bodde i ditt faktiska hem?
Ja,
är det, fem,
ja, det är tre år sedan.
Tre år sedan?
Ja, det var i samband med attentatet mot Charlie Hebdo, va? Som då flyttades ut. Va? Och då var det ju en då, alltså jag föreställde mig att det var en tillfällig historia då. Va? Men sen kom ju då Köpenhamn, va? Så blev det ju permanent, va?
Mm.
Sen kan man säga det att de var ju aldrig förtjusta i den bostad jag hade. Alltså, det var inte bra ur säkerhetssynpunkt.
De i det här fallet är alltså polisen?
Ja. Mm.
Du, i Niklas Orrenius bok som ju jag har läst, som jag antar att du också har läst.
Ja, jag har sett igenom den också. Ja.
Ja. Så läste jag också att du får inte prata om eventuella kärleksrelationer till exempel. Men kan jag i alla fall fråga, är det ens möjligt för dig att ha det?
Ja, det kan man ha.
Okej.
Ja.
Mm.
Ja.
Har du det?
Det kan nog förekomma, ja.
Okej. Mm. Jag förstår. Det har skrivits så otroligt mycket om dig. Och det känns också som att du har pratat väldigt mycket om ditt liv efter rondellhunden, kan man väl säga.
Mm.
Men om jag skulle vilja göra ett helt unikt samtal med dig, vad skulle vi då prata om?
Man får komma ihåg alltså att det är inte bara det att vi har ett samtal, utan det ska ju också då ha ett publicitetsvärde. Va?
Mm.
Frågan är liksom, vad är det som är intressant på mig? Och det är ju den situationen som jag hamnat i, och det är det som är aktuellt och intressant. Man kan ju klart prata om många andra saker också. De kan vara då tämligen likgiltiga. Sen har man ju då, ska man säga, det som är något som är intressant också, det är ju då Nimis-drama som ju finns i bakgrunden, och det är ju en aktualitet nu, för nästa vecka blir det ju rättegång i den saken där, va? Så att det är ju liksom ett äventyr också som har påverkats av det här.
Mm. Det faktum om att det har skrivit så otroligt mycket om dig, är du smickrad av det?
Det är klart att alltså när man är konstnär så bygger allting på uppmärksamhet, va? Och där är det ju alltid en kamp om publiciteten, va? Och stor avundsjuka och så vidare, va? Så jag har ju fått tilldelat rätt mycket, det kan man ju säga. Det har ju pågått väldigt länge, alltså, eftersom själva Nimis-historien, alltså, som rullade igång 1982, alltså, den har ju varit föremål för väldigt, väldigt mycket. Och sen kom ju liksom det här som gjorde att det blev enormt och sådär. Så att, jo, det är klart, samtidigt så vänjer man sig vid det ju.
Mm.
Det är ju inte så sensationellt längre, va? Och det är klart att rätt mycket går på rutin också. Att man gör ett reportage, och de som gör reportaget vet ju om att jag läser, när de har glömt bort det mesta, så tar man det igen. Va? Mm. Så man upprepar vissa saker då. Va? Och det visar sig ju ändå liksom att jag fungerar ju som någon form av instrumentell historia för, där man kan lägga in olika ideologiska, alltså politiska åsikter. Jag sorteras ju i regel väldigt enkelt på det sättet. Där det är väldigt svårt att rubba de bilderna, hur mycket man än framträder.
Ja, men har du varit så intresserad av att rubba dem då?
Ja, alltså jag har ju velat ändå komplicera bilden. Va? Det är klart, alltså, att när man tillskriver mig åsikter jag inte har, alltså, är det någonting jag tycker man kan diskutera. Det där, va? Men jag upptäcker att det är man inte så intresserad av. Alltså, för att jag fungerar ju bättre som symbolvärde. Va? Man är symbol för det ena eller andra, och då vill man ju inte ha en komplikation.
Nej, men det där är intressant, för att när jag har läst på om dig så märker jag ju att det... För dig verkar det som att det som spelar roll med dina verk är ju just uppmärksamheten. Är det det som avgör dess värde?
Jo, men så är det ju faktiskt. Att uppmärksamhet, det är ju själva saken.
Okay.
Man kan ju säga det som att när man talar om konst, så är det ju vilka verk uppmärksammas. Och när man uppmärksammar verken så diskuteras de, man tittar på detaljer och det blir alltså olika tolkningar och allt det där går igång. De flesta verk får ingen uppmärksamhet alls. Det blir ju aldrig någonting av det då. Va?
Mm.
Så förutsättningen är ju det. Va?
Så ett bra konstverk är ett konstverk som har fått mycket uppmärksamhet?
Ja.
Okay.
Kvalitet i konsten bygger på bekräftelse. Va? Så uppmärksamhet är ju ett stadium av bekräftelse. För att det kan också vara så att man avvisar det. Va? Och sedan kanske det dör bort. Va? Avvisandet kan ju också fungera som motsatsen till det. Va? Alltså det kan ju skapa kontroversiella diskussioner och så blir det ännu mer uppmärksamhet och så vidare. Va? Och det är de starkaste verken som lever starkast, det är de som ger upphov till olika uppfattningar.
Mm. Så att ha levt som Van Gogh och inte fått någon uppmärksamhet i princip alls under sin levnad, det lockade dig inte?
Ja, nu får man ju säga att alltså, Van Gogh... dog ju relativt tidigt, alltså. Och på den tiden var det ju så, alltså, att få ett genomslag krävde sin tid, va?
Mm.
Och i motsats till exempel Gauguin, så var ju samtida, va? Gauguin var ju en man som visste hur man sköter medierna, så att han skapade uppmärksamhet. Van Gogh, han var ju liksom mer romantisk, som trodde liksom att saker skulle gå av sig själv, alltså han tog med sina bilder och trodde liksom att det här, bara man visar dem så kommer det liksom att bli någonting. Va? Så att det är ju mer alltså det att man inte var så strategiskt medveten på den tiden. Alltså idag förstår man ju mer hur det där fungerar. Att det är inte bara att sitta och vänta på att någon ska upptäcka, va? Utan man får vara aktiv. Alltså det.
Men om vi återgår till det här med liksom konstens kvalitet, för... I sådana fall, då är ju din rondellhund då kanske den ursprungliga, det absolut bästa du har gjort.
Ja, det är inte jag som avgör det, va, utan det är bekräftelsen för konstvärlden. Alltså konstvärldens dignitärer.
Okay.
Det är de som sätter betyget. Ju.
All right.
Och där som avgörs ju vad någonting är. Va. Uppmärksamheten är ju en sak som dra till sig intresse. Alltså det innebär ju att du får i regel ställningstagande. Alltså de flesta konstnärer får ju inget ställningstagande alls. Det är ingen kritiker uppmärksamma det. Men alltså blir det mycket rassel, alltså, då kommer ju kritikerna också med. Va? För de märker ju det. Liksom, här är medialt intressant, va? Också. Så kommer man då att göra ställningstagande. Och det kan ju bli någonting av det. Va? Det är inte säkert att det blir. Va? För det kan ju också dö bort. Det är ju många kontroverser som dyker upp. Små skandaler som man skäligen glömmer bort efter några veckor. Alltså. Det vet man ju inte riktigt hur det kommer att gå. Va? Man kan säga att just nu ligger det till så här. Va?
Mm.
Och rondellhunden blev ju kontroversiell, alltså, men den har ju ändå växt till sig. Alltså, den har ju blivit, kan man säga, bättre i konstvärldens ögon med tiden. Va?
Mm. Okay.
Så det ser ju rätt, alltså om man ska se den synpunkten, så ser det ju rätt lovande ut alltså för dess framtid. Alltså att den faktiskt har växt till sig och att den nu har varit aktuell under ett lång tid. Alltså det är över 10 år som den har varit i sving.
Mm. Om vi tittar bortom ditt konstnärskap då, vilka andra konstverk tycker du är riktigt lyckade?
Ja, jag har ju, alltså i princip så konstvärlden är i regel en god bedömare. Jag tycker ju alltså att vår tids, alltså samtidskonstens två stora namn är ju idag fransmannen Pierre Igo och Ito Steil från Tyskland. Så alltså de är ju ett exempel på då. Verkligen framträdande konstnärer. Mm. Jag håller med. Alltså, de är bra. Alltså.
Mm.
Sen är ju en annan sak konsthistorisk hållbarhet. Va? Som i regel kräver kontroverser. Alltså det är att man har liksom överskridit någonting som har gett upphov till kontrovers. Va? Och det är ju svårt idag. Va? Vi har väldigt lite kontroverser.
Mm. Är det någon som någonsin har varit förbannad på Mona Lisa?
Ja, alltså Mona Lisa är ju ett verk som gjordes innan vi hade ett konstbegrepp i modern mening. Alltså det är först från 1800-talet, så mitten på 1800-talet, som det på allvar blir en idé om konstnären som barnbrytare och radikala överskridare.
Mm.
Så det är där man får liksom se de här sakerna.
Okej.
Sen är det ju liksom skapandet av historien.
Mm.
Mona Lisa är ju en berättelse som är väldigt speciell. Alltså, varför blev Mona Lisa så berömd som hon blev? Alltså, jag är ju konsthistoriker också. Och, faktum är så alltså att en sak som jag har då, eller saknar rätt mycket, det är ju föreläsning och pedagogisk aktivitet. Va? Men nu är det ordnat så att jag har ju föreläsningar för en intern grupp. Mm. Så jag håller på med det. Under hela året har jag lite föreläsningar. Däremot så är det ju väldigt svårt att föreläsa tidigare, att åka runt och föreläsa, vilket jag trivdes mycket med.
Mm.
Så jag har ägnat mig om Mona Lisa, så jag kan liksom hela den historien, men det blir ett helt program om det, alltså man ska okay. förklara varför kom Mona Lisa att bli den hon blev. Alltså.
Men du, om konstnärlig kvalitet lika med mycket uppmärksamhet, då borde ju Marina Abramović också vara ett geni, eller?
Ja, ja, hon är ett enormt stort namn i samtidigt. Alltså jag säga att varför jag nämnde Pierre Igo och Ito Steil är att de är tillhör de nya, hon tillhör de gamla ju.
Okay.
Mm. Jag menar Abramović har man ju då följt under många år. Alltså, hon är rätt ointressant för mig nu. Va? För jag menar, nu är det skördetid. Va? Det är liksom bara att manifestera det som man har gjort tidigare. Alltså, jag tycker hon var bättre för. Alltså.
Hur är det med dig då? Var du bättre för?
Nej, tyvärr är det så alltså att jag mognar långsamt. Alltså. Jag blir ju tyvärr bara bättre och bättre. Va? Det går långsamt. Alltså.
Okay.
Ja. Men så kan man också göra.
Men
trial and error, och sen måste man lära sig av saker och ting. Och man kan ju se lite grann på min utveckling. Jag menar, det är ju klart att när man tittar på rondellhunden så skulle man ju då tänka sig att varifrån kommer den konstnären? Varför blev det här? Och sådär. Och det är ju rätt för som har gjort det beroende på att man inte är så intresserad av själva konsten och bakgrunden och sådär. Men det finns ju någon form av linje som då leder fram till det där. Och jag har gjort väldigt mycket innan. Alltså, men så kommer ju de här sakerna som då väcker stor uppmärksamhet, och de kommer ju väldigt sent, kan man ju lugnt säga. Alltså det brukar ju vara så där i 40-årsåldern, 30-40-årsåldern, som konstnärerna framträder med sin profilering.
Mm. Men du har ju å andra sidan inte fått så mycket uppmärksamhet för någonting efter det. Om nu konstnärlig kvalitet är lika med mycket uppmärksamhet, så hur får du ihop det?
Ja, men det är så att jag har ju ändå arbetat med långvariga projekt. Alltså Nimis-projektet, det får ju då en konstant uppmärksamhet. Alltså det är ju hela tiden protuberanser som skjuter ut från det. Va?
Mm.
Och du kan säga att rondellhunden har ju fungerat, det kan man ju lugnt säga, på det sättet att den har ju inte liksom försvunnit ner i historien, utan plötsligt så ruskas om, alltså det blir braskande nyheter. Så att, alltså min tanke att sammanfatta både Nymis och framförallt rondellhund, det är ju det att man har inte hittat en punkt där det är stabilt, alltså, utan plötsligt så händer så många saker så att man kan liksom inte presentera projekt utan att det också ska vara med. Va?
Mm. Kan det bli skördetid på rondellhunden under din levnadstid, eller?
Ja, jag skulle väl tänka mig det. Alltså, Nimis är fortfarande i rörelse, men du kan ändå säga att det är ju ändå en skördetid där. Va? Mm. Även om det är märkligt liksom att efter över 30 år alltså, så är det fortfarande en vild kontrovers med länsstyrelsen. Va? Mm. Man kan ju tycka att har vi inte kommit fram till en ståndpunkt att nu har det stått där och det har fungerat så och så och så. Men icke alltså. Nej. Man sänker lansarna igen alltså och stormar fästningen för att liksom rensa ut. Och
spela dig i händerna på sätt
jag är ju rätt tacksam för det, för jag tycker ändå det är speciellt intressant att ett konstverk kan hålla sig levande på den nivån så lång tid. Alltså trots att det har fått status av turistmagnet och det är ett enormt publikt tillströmningsintresse till den här saken, alltså, så är ju ändå myndigheterna fortfarande på hugget. Alltså. Mm. Mm. Och jag menar, rondellhunden är ju också svår liksom, att avaktualisera, för den aktualiserar liksom en kulturkollision och den är ju inte överstående på något sätt. Mm.
Vi konstaterade för en stund sedan att du har skrivit så otroligt mycket om dig. Vad är det bästa som har skrivits om dig?
Ja, alltså Niklas Orrenius bok är ju bra därför att han tog sig ju tid att ta reda på saker och ting. Mm. Det är också lite antropologiskt då, för att han var med i många sammanhang. Alltså kunde liksom, visst så som betrakta infödingarna runt omkring sig, se hur beter man sig, vad som händer. Det är klart att man får ju ett intressant resultat på det sättet. Det är ju helt enkelt på den nivån. Alltså ju mer arbete man lägger ner för att lyfta lite grann på slöjorna. Det är de sakerna som blir de bästa. Mm.
Om du på något sätt skulle vilja lösgöra dig från Sverigedemokraterna och liksom extremhögern, boken gör ju inte riktigt det jobbet. Den är ju
alltså jag har ju sagt, och Niklas tycker om det citatet, att man ska inte försöka göra sakerna bättre, utan det är snarare så att man ska göra dem värre. Va? Mm. Alltså det är en balans där mellan. Och Niklas Orrenius bok förde man ju ändå bort från den sidan i många avseenden. Och det får man ju också titta lite grann på, alltså mycket hur jag vill ha balansen i den här kompositionen. För att blir man rentvård, alltså det blir man rätt ointressant. Jag tycker man ska ha liksom den, att människor ändå ska misstänka det där. Jag tycker liksom om den där tanken. En del är fullständigt övertygade om att jag är en extrem höger och allt möjligt. Sådär. Och det roar mig, tycker jag, att man kan komma fram.
Men det,
att betraktarna skapar i verket alltså.
Jo,
men då är fantasierna är ju livliga i alla riktningar, så det fungerar utmärkt ju.
Men hur kan du fortfarande roas av det nu efter liksom 10 år?
Ja, snarare mer alltså, att man verkligen kan hålla fast vid sådana ståndpunkter. Men det finns ju rätt mycket material och det finns ju det är ju rätt svårt liksom att placera in mig där alltså, för att mina aktiviteter har varit väldigt klart avgränsade. Men som sagt, jag vill ju gärna understödja det så att man kan lite grann tro att jag kanske är en lömsk figur alltså, som ska springa fram en dag och liksom lägga korten på bordet. Mm. Han kom ut ur garderoben som. Mm. Ja, alltså ja. Det.
Men du har ju världens chans nu.
Nej, det har jag inte. Alltså, för att man kan ju inte lita på vad jag säger heller.
Nej.
För det kan ju vara en positionering, alltså man säger en sak för att se hur fungerar det där. Mm. Men jag måste ju säga det alltså, att en sak jag blev väldigt kritiserad för, det var ju den här konferensen i New York. Mm. Och jag tycker ju själv att det är verkets höjdpunkt.
Okej, okay. Där pikade det.
Ja, alltså där är ju frågetecknet är ju enormt stort alltså. Mm. Vem är han?
Mm.
Och man har alltså en mediekonsert som är total alltså från svensk vidkommande. Så jag har aldrig varit så uppvaktad som jag var då. Och tanken var ju då att nu kommer det. Och så kommer det inte liksom.
Nej.
Och det är ju perfekt.
Kan du inte övertrumfa det då?
Alltså det är ju det, man kan ju tala om, det finns ju andra saker alltså, men du har hela attentatsituationen och sånt där, men det är en annan historia. Det finns ju flera olika sorters historier i det här, va? Det här handlar ju mer om det här med identiteten, alltså vem är han, och mediernas intresse för att få fram det där avgörande så att vi kan dra slutsatser om identiteten här. Mm. Den kan nog inte överträffas i sig, det tror jag inte. Alltså. Det är, men det finns mycket annat i det här. Det är ständigt. Alltså. Nu har det ändå varit relativt lugnt en tid. Va? Och jag har ju då börjat att arbeta med att med den här, som i och för sig blir rätt så fiktiv ändå, alltså dokumentärutställningen, alltså vad ska den göra någonstans, men jag vill ändå arbeta med det.
Okay. Mm.
För jag har lite grann idéer om att man ska kunna presentera historien.
Ja.
Ja.
Ja, det har ju varit problematiskt för dig att få ställa ut generellt.
Ja, ja. Ja, jag har ju nu på senare tiden blivit porträttmålare, om du har kanske lagt märke till det. Och det är ju också en strategi det där. Tänkte, det borde ju vara rimligt att man skulle kunna ställa ut det, va?
Mm.
Där finns ju inga hundar med. Alltså. Och porträtt, jag har ju arbetat med ett projekt med porträtt från konstvärlden. Va? Människor som jag har händelsevis stött på under mina förflyttningar. Va?
Mm.
Jag menar, jag åker runt, va? Och rätt mycket är ju att jag kommer med mitt entourage då, va? Och vi kliver in på en konsthall, går på en pressvisning och det här. Och då dyker upp konstvärldsmänniskor. Och praktiskt taget alla är ju väldigt vänliga mot mig. Va?
Mm.
Och man ställer gärna upp på mitt projekt då.
Och så plåtar du av dem med din lilla kamera och sen går du hem och
ja.
Målar.
Ja. Ja, så får man ju göra. Ju.
Ja.
Men det bygger ju på det där snabba mötet. Ju.
Mm.
Och man har ingen sån sittning och, utan det får bli. Alltså, och det kan ju fungera rätt väl. Va? Jag har ju då ett antal bilder att arbeta med, va? Och så sliter jag med det. Va?
Mm.
Och det är ju ett steg på utställningsvägen också.
Blir du tekniskt bättre?
Ja.
Ja,
ja, alltså måleriet satt ju igång 2011. Alltså. Och sen dess har jag målat varje dag.
Mm.
Och det är klart att det går ju inte att inte bli bättre. Ju.
Nej, kanske inte. Förhoppningsvis inte.
Nej, alltså jag har ju studerat teknik och jag har talat med ganska många. Jag har ju haft kontakt också med de här nyklassiska målarna och diskutera teknik med dem också. Så att man får lite hur många saker fungerar.
Mm.
Och sen är det att mina målningar är väldigt detaljerade. Jag har ju gått in för det att jag målar i mikro. Alltså det har ju, min närsynthet har ju hjälpt mig mycket där. Det kan ju befinna mig väldigt nära. Så att det har blivit ett projekt som så att säga en avknoppning då i rondellhunden, men som också då ska peka framåt att man kan kanske göra en utställning då.
Mm.
Jag menar, den första vallen som bröts var då att från början kunde man ju inte ha en målning på en auktion, inte ens på nätet accepterar man när mitt namn var med. Va? Men så småningom så gick man ju med då på att neutrala målningar kan man ha. Va? Däremot inte där det finns rondellhundar, det går inte, alltså, det går inte ännu. Va? Men man kan ha neutrala. Alltså, och steg för steg. Alltså.
Och man i det här fallet är någon slags kulturetablissemang?
Ja, alltså auktionshusen är ju auktionshusen, de som har sajter med auktioner. Alltså där.
Ja.
Det har ju varit så liksom att jag har inte själv gjort kontakt utan andra som har då skött det där. Från början att man tar emot det där med ja, det här är ju väldigt spännande och intressant. Och sen en vecka senare säger tyvärr så har ledningen sagt nej till detta. Va? Så har det varit varje gång då.
Mm. Liksom, en inställd spelning är ju också en spelning som en annan skåning, så.
Ja.
Tycker du på något sätt att det ändå, för det känns ju som att det passar dig väldigt väl att bli refuserad.
Du har ju rätt där, va? Även om man nu vill ställa ut, va, så förstår jag liksom att det finns någonting av det du säger. Och jag har ju alltid gett återgå till min gamla sentens, allting är en fördel, va?
Mm.
Och idag ställer ju konstnärer ut hela tiden överallt. Så det är ju det mest konventionella du gör. Du har utställning efter utställning efter utställning och det mesta. Liksom. Då är det intressant att inte kunna ställa ut. Alltså.
Mm.
Alla andra kan ställa ut, men jag kan inte det. Alltså det är en väldigt unik situation. Bara.
Vad kostar ett porträtt? Om säg att jag skulle vilja ha ett porträtt av mig själv. Vad kostar det?
6 000.
Okej, okay. Det var inte farligt.
Nej.
Nej. Jag förstår.
Men alltså, jag har ingen mellanhand där. Va? Jag har ju, det är ju inte någon gallist emellan där.
Så det, tar du Swish?
Ja, man kan slänga in på vilket konto som helst.
Okay.
Swisha, jo, Swisha, det är vanligt numera.
Ja.
Så att det är inte några, det är inte så svarta pengar som ska stoppas liksom i fickan och så. Va? Men när jag redovisar detta, det är en del av min inkomst. Så att, visst, jag försöker ju vara slaglinje där. Men det är ju ändå så att konstnärer har det inte så fett. Vi måste ju till det bittra end försöka försörja oss. Vi kan inte leva på vår pension, va? Utan vi måste ju vara aktiva in i det sista. Va? Så att visst.
Hur ser det ut med ekonomin för dig nu då? För det har ju omskrivits så att det har varit lite knapert.
Ja, det är med att jag har fått igång måleriet, va? Och det går ju väldigt bra, va? Så man kan säga att i princip så säljer jag allt jag gör, va? Men jag har varit lite mer återhållsam med det, som jag vill göra det här projektet med konstnärsporträtten. Det tar rätt mycket tid, va? Så att beställningar och sånt får då gå lite grann på halvfart, va? Men i princip har jag ju så mycket jag önskar. Så att jag har ju fått ett genombrott på det sättet, ju. Sent om sidor, alltså, så fick jag ju en plats på den arenan också.
När jag läser på om dig så är det ju lite grann som att ditt liv, i alla fall som yrkesman i den iteration den är nu, började någonstans på 70-talet. Men hur såg ditt liv ut innan dess?
Ja, jag har ju alltid haft lite sådana speciella intressen. Det har ju fördjupat mig. Jag var ju väldigt intresserad av astronomi till exempel. Och bestämde mig att bli astronom. Sen kom jag in i schackspel alltså, och ägnade mycket tid åt det. Så småningom började jag förstå liksom att man skulle kanske studera på fullt allvar. Men då hade jag börjat en bana på Höganäsbolaget i Höganäs. Så jag arbetade som kontorist där. Och där förstod jag att jag kan inte sitta här. Alltså jag måste ju studera mig vidare. Komma någonstans. Så satte jag igång och studerade.
Och vad ville du då? Vart ville du?
För jag är fortfarande kvar det där med astronomi. Va? Det var ju en sak. Men så blev det ju humaniora som kom att dominera. Och konstintressen, de estetiska ämnena kom att överväldiga mig. Va? Under studietiden så upptäckte jag på något sätt detta. Den klassiska litteraturen och musiken och bildkonsten.
Men du kommer inte alls från ett kulturellt hem, va?
Nej, det är en arbetarmiljö. Så att där fanns ju inga sådana traditioner.
Hur länge hade du farsan, liksom, hur länge var han kvar i ditt liv?
Min pappa har jag ju haft obetydlig kontakt med.
Okay.
Han försvann ju innan jag kunde se världen.
Okay, jag förstår.
Så att jag växte upp med mamma och hennes familj. Jag var väldigt mycket hos min mormor och mina morbröder omkring mig. Så att, ja, alltså jag kan inte på något sätt klaga på det. Jag var väldigt omhuldad av alla, för jag var liksom en av de första i den generationen som blev omhändertagen av hela familjen där. Så att, jag hade ju gynnsamma uppväxtmiljöer då.
Var du ett tryggt barn?
Ja, kan man nog säga.
Men jag tror att jag fick med mig av Orenius bok att du ganska tidigt liksom ville, du ville ändå synas.
Ja, det kan man ju säga. Jag hade lite sådana initiativ, alltså det, att jag gärna det berättade om vad jag höll på med. Va? Schackspelaren var ju ett sätt, jag menar jag var ju framgångsrik där, va? Och jag blev till och med alltså då sportreporter avseende schack. Alltså jag skrev i Nordvästra Skånes tidningar en liten schackspalt där. Alltså.
Okay. Ja. Var det här under schackens liksom guldåldrar och så? Var det Kasparov och de där?
Jag vet inte, alltså schack håller sig bra. Jag tror att det är nu. Alltså.
Men det är, finns det någon superstjärna nu?
Ja, Karlsson.
Ja, okej.
Okay. Magnus Karlsson, världsmästaren, den norska världsmästaren. Ja. Man kan ju följa det online på nätet. Alltså, och det har ju blivit så att du kan spela överallt. Alltså, tidigare hade du schackklubbar på lite obskyra platser. Alltså, det var ju besvärligt att komma till andra spelare. Idag går du bara ut på nätet och spelar. Alltså, jag tittar ju väldigt mycket på schackspel fortfarande. Okay. Och följer partier som spelas i korset. För vilken tid på dygnet som helst kan du gå in och följa partischack. Alltså, så att, jag vill säga att det är snarare nu, va? Å andra sidan spelar jag ju inte egentligen, utan det är mer liksom att jag är intresserad av det. Men sådana intressen odlade jag ju då tidigt. Va?
Hur skulle du stå i ett tävlingssammanhang, tror du, i schack?
Nej, jag har ingen chans där. Alltså, det är ju lokalt. Alltså, i Höganäs kunde man ju vara bra. Va? Men alltså, jag har inte den kapaciteten. Att det kräver otroligt mycket. Alltså. Mycket träning. Och framförallt så du måste läsa teori. Alltså, du måste kunna alla möjliga varianter måste man sätta sig in i. Alltså det är en heltidssysselsättning då, om man ska ha en chans. Alltså.
Men Om jag säger att det kändes som att ditt liv började på 70-talet där när du blev liksom konstnär på riktigt. Men när tycker du att ditt liv började?
Ja, men det var ju då när jag fick den här humanistiska vridningen, kan man säga. Att jag upptäckte de estetiska ämnena och jag tänkte först bli författare och sen blev det ju bildkonstnär som fascinerade mig. Va? Och där fick jag ju min identitet. Va? Mm.
Och det här är liksom mitten på 60-talet någonstans?
Ja, det kan man säga. Då var jag ju... Ja, jag arbetade och studerade och skulle komma någonstans, alltså, men var ju fortfarande ingenstans. Alltså, jag var, då levde man ju på något sätt isolerat där i det lilla Höganäs brukssamhället, alltså, mm. där man då kämpade för att komma någonstans. Man, jag ville ju någonting ju och, mm. Och det skulle jag ju genomföra så. Det gick ju småningom. Alltså. Mm. Jag var ju väldigt envis där, va? Att genomföra mina studier. Jag gick ju bra studieresultat, alltså. Det hade jag ju också. Mm.
Innan vi började spela in så berättade jag att jag, för vi är ju i Skåne, så mycket kanske vi kan säga, och när jag fick åka hit så liksom av landskapet så känner jag så här, men det här är ändå hemma för mig, för jag hade mina de här 19-24, de formativa åren här. Och var hade du dina, eller hur såg dina sådana år ut? Då hade du liksom förstått att du skulle skriva, du skulle måla, alltså var det den perioden som du ser som din tillblivelse?
Ja, och jag kom ju aldrig egentligen att lämna min miljö. Jag kom ju inte så långt ifrån Höganäs. Jag flyttade liksom en mil norrut till Arild. Mm. Och sen så småningom flyttade jag en halv mil tillbaks till Nyhamnsläge. Det där blev ju mina cirkulationsplatser. Sen arbetade jag i många år i Norge, alltså, men det var ju aldrig en heltidssysselsättning. Jag var ju pendlare då. Va? Mm. Så att det var ju aldrig så att jag uppfattade det som egentligen mitt hem, att man återvände hela tiden till den här. Och det är ju det landskapet som finns där som ju är väldigt omväxlande med Kullabergs väldigt dramatiska oskånska landskap och som då ligger i en skånsk idyll.
Men det låter ju lite grann som att Lars Vilks var lite för stor för Höganäs egentligen. Varför hamnade du inte i Paris eller London eller New York eller?
Jo, det är ju så att scenen var ju inte lämplig alls. Men jag hade ju en dragning åt landskapet. Jag var ju inte någon sån som tyckte om att egentligen bo i stad.
Okay. Mm.
Utan jag trivdes ju i landskapet. Ju. Mm. Och det kan man ju säga att det är ju någonting som jag då har fått finna mig till rätta med nu. Alltså, nu kan jag inte bara gå ut i landskapet när jag vill. Alltså, jag kan inte känna den friheten att livet på landet. Alltså, det har jag ju liksom fått övervinna. Men det hade jag då, va? Mm. Och det var ju ändå ganska genialt det här med Nimis. Alltså. Jag drog plötsligt allt intresse till denna plats. Alltså det, jag fick ju verkligen ett nationellt genomslag för Nimis. Utan att jag behövde åka runt eller flytta mig till någon annan plats och drog intresset dit. Mm.
Men hur tjänade du pengar under de där första åren då? För Nimis måste ju ha tagit otroligt många mantimmar att bygga.
Ja.
Hur fick du ihop det?
Jag hade ju undervisning. Okay. Jag var ju inledningsvis var jag cirkelledare på ABF och TBV. Okay. Och hade då konventionella kurser i engelska och annat. Ju. Och så småningom blev det också konst och måleri som jag undervisade i. Och sen hade jag ju det som jag nämnde här, att jag föreläste.
Mm.
Jag turnerade ju runt i konstföreningar och jag arbetade också på konstvetenskapliga institutioner och sådär med föreläsningar. Jag kom ju ändå att väldigt snabbt bli en så att säga, specialist på samtidskonst. Mm. Och då blev jag ju mycket anlitad för, i många sammanhang. Alltså, så det var ju inte fett, alltså, det var det ju inte, men det fungerade.
Mm. Har du någon gång haft familj?
Nej, det kan man inte säga. Alltså, jag har ju inte några barn. Alltså.
Nej.
Men jag har haft dem, jag har varit gift och sådär.
Okej. Okay. Ja. Mm. Är det en sorg just det?
Nej, jag kan inte säga det. Alltså, mm. Att det är sorgligt. Alltså, det, jag har inte haft någon sån trängtan till det klassiska familjelivet. Alltså, det har inte liksom varit något mål för mig. Utan, jag har ju förstått det att min verksamhet den kräver så mycket att det blir på något sätt svårt att dela upp saker och ting. Och det är det här med prioritering. Alltså.
Är det svårt att leva med? Eller har det varit svårt att leva med?
Ja, alltså det är det att jag kräver på något sätt att jag får så mycket tid till det jag gör. Alltså. Mm. Det är det som kan vara problemet då, att leva med mig. Alltså att jag vill göra de saker som måste göras. Alltså det är en prioritering som finns. Det är någon drivkraft i detta. Att jag kan liksom inte komma ifrån. Det är närmast någon plikt. Liksom. Att jag, har jag inte gjort det här det liggande då? Va? Idag blev det inget. Alltså det blir bara värre och värre ju längre tid det går. Alltså jag måste liksom. Och sen är det ju en sak hos mig också, det med långsamheten. Alltså att göra små, stadiga insatser. När man bygger en image kan man inte bygga allt på en gång. Va? Utan det om igen, lite då och lite så. Va? Alltså kontinuerligt, mycket bestämt och disciplinerat. Och sen blir det liksom väldigt stort. Va?
Mm.
Men det är ju konsekvensen som är det avgörande. Och det har ju följt mig med allting jag gör. Så att jag vet ju det, alltså att gör man bara lite grann varje dag konsekvent så blir det väldigt mycket. Va?
Mm.
Men du får inte svika den försatsen för att bryta hela systemet sönder.
Mm. Om vi konstaterade alldeles nyss att liksom Höganäs eventuellt var lite för litet för dig. Men vad är det för ställe för oss som inte har varit där?
Ja, när jag växte upp var det ett bruksamhälle som var ju på sitt sätt slutet då. Och den här industrin, Höganäsbolaget, den var ju väldigt stor och dominerade alltid. Det fanns arbete till alla. Alltså. Mm. Så att när du växte upp så visste du att du kan börja på massa bruket. Mm. Det fanns ju alla möjliga platser där. Va? Alltså idag är det mycket mindre, va? Och staden är mer öppen och sådär. Va? Det har blivit en sån ort som man kan slå sig ner och folk pendlar ju mer och sådär. Så att, och sen har man ju då sin natur och Kullaberg är ju den stora attraktionen. Så det är ju mycket sommarort.
Mm.
På sommaren lever det upp. Alltså det finns ju väldigt mycket turister som kommer dit. Så det, just.
Hade du mycket kompisar?
Ja. Det varierar lite grann. Så när jag kom in i det här med kultur och annat, alltså, det var ju tunnare. Alltså den kultureliten var ju inte stor i Höganäs, det kan man ju inte säga. Va?
Var det bara du?
Ja, det fanns för några till. Alltså. Men det var inte många. Alltså. Mm. Så att, då fick man ju söka sig utanför.
Mm. Och vad hittade du det då?
Ja, Skåne är ju inte alldeles omöjligt. Det är inte för att det är någon stor kultur. Men i alla fall, alltså, det fanns ju, alltså Malmö var ju en ort där det hände en del saker. Så jag, både Malmö och Lund, så alltså, hade jag en del saker. Så jag, jag läste ju konstvetenskap också mm. i Lund. Va? Och då fick man ju många kontakter på den nivån där.
Mm. Men är du en ensam varg? Har du liksom, har du varit mest ensam?
Ja. Jag trivs bäst med det. Ja, det är så att jag, en del människor vill ha människor omkring sig hela tiden. Men jag blir liksom inte, det ger mig ingenting tvärtom. Alltså det missar mycket min koncentration. Bara, så att,
mm. Nu har vi ju en polis, jag vet inte om man säger konstapel, men det sitter ju en kille med här.
Ja.
Har du alltid någon hos dig i princip? Eller? När du är hemma, då kanske de inte är i samma rum.
Det är så alltså att när det gäller bevakningen så är det ju när man befinner sig i en offentlig miljö.
Okay.
Det är ju ganska lätt att räkna ut för var och en alltså att säkerheten ökar inte genom närvaro på så sätt för att har man vakter omkring sig så drar det till sig uppmärksamhet. Så mm. att man får hela tiden avväga det där med alltså, när de inte ska behövas alltså, för att de då motverkar egentligen sitt mål.
Ja, jag förstår. Så att,
det är ju en bedömning. Alltså, de har ju finslipat det här liksom, när det ena ska vara och när det andra ska vara.
Mm.
För att inte de ska plötsligt ställa sig i vägen. Va?
Nej, men så att när du målar till exempel, då får du vara i fred.
Alltså det är så att den privatiseringen har man ju. Man har ju inte folk omkring mig i sovrummet och annat. Utan jag slussas ju in till en hemlig ort. Va?
Mm.
Och det ska ju inte förekomma en massa trafik då som gör att, liksom, att folk börjar säga att här går ju konstiga människor fram och tillbaka. Och se vad det är för fil. Utan så fungerar det ju.
Mm. Du, om vi går tillbaka lite grann till din uppväxt, så här, den var trygg, men skulle du säga att du var lycklig när du växte upp?
Ja, egentligen var jag väl lycklig ända tills man kom i den här situationen att vem ska jag bli? Va? Vad ska jag bli? Att när jag började förstå liksom att nej, alltså jag kan inte sätta mig här på Höganäsbolaget och resten av livet sitta som kontorist här. Va? Det är inte vad jag vill. Alltså jag måste arbeta med det. Va?
Mm.
Och det tog sin tid ju. att finna en plats i det. Va? Så det var ju de slitsamma åren alltså.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
För en kanske alldeles för privat fråga, men du är heterosexuell.
Ja, ja.
Ja. Hade du framgång med tjejerna tidigt?
Nej, alltså det var ju inte någon, jag hade inte någon sån direkt framgång. Det blev väl bättre efterhand. Jag säger som sagt att jag är ganska långsam med allting. Alltså, man ska lära sig det också. Det är ju the art av kontakter med kvinnor. Alltså det var också något som utvecklades.
Mm.
Att förstå hur det fungerade. Men det har aldrig varit något problem. Alltså, men jag blev väl också bättre på det. Alltså. Det är också som sagt man måste lära sig hur det ska fungera. Men de har ju inte saknats i min tillvaro på något sätt.
Mm. Och hur är det nu då när du är liksom hela världens bad boy? Blir du uppvaktad på det sättet som bad boys brukar?
Det är klart att man är intressant och så, men jag är inte på hugget på det sättet längre. Det är så, kontakter med kvinnor innebär ju också att man har en social sida av det. Det är inte bara att ta för sig, va? Och hamna i MeToo-högen alltså, utan jag har ju förlärt mig liksom det, alltså att det får ju ha liksom konsekvenser om man ska ha fördjupa sina vänskaper och annat.
Mm.
Men jag menar, jag har väl kommit till en liksom jämvikt i den situationen jag befunnit mig nu. Att jag kan förstå det liksom att det är alltid så intressant med en person som har mycket uppmärksamhet och det där. Det kan man ju utnyttja om man vill, alltså, men det är kanske lite för sent för min del och jag kan inte springa runt, det verkar hysteriskt.
Har du sett Larry Davids show Curb Your Enthusiasm, en tv-serie som
nej,
går?
Nej.
Nej, men han får en fatwa i senaste säsongen i alla fall.
Jaha.
Och träffar Salman Rushdie för att få lite råd, och Salman säger att du måste ju utnyttja det här nu, det finns inget som är bättre än fatwa sex. Så att Larry David, han har haft peruk och briller och lös mustasch och sådär. Men han slänger av sig det och går ut och möter världen. Och helt plötsligt så märker han också att han får en oerhörd framgång med kvinnorna.
Ja. Ja, alltså jag, om du insisterar så får jag väl göra det till ett projekt också.
Ja, ja, det är inte för min skull kanske, men,
ja,
men du kan ju åtminstone kanske se tv-serien.
Ja,
ja.
Tack för tipset.
Ja. Nej, men för du identifierar ju mycket med Salman.
Ja, det är klart att man har ju mycket gemensamt. Jag har ju läst hans bok och sådär. Han kommer ju i en tid när saker var långt mer primitiva. Det kan man ju se då, för det fungerar inte på det sättet längre då. Men det var ju lite så också att när jag kom in i branschen här 2007, då var det också tämligen primitivt här.
Mm. Nu menar du fatwa-branschen?
Ja, alltså hur man hanterar det.
Mm.
Alltså Säpo.
Ja.
Hur gör Säpo när det kommer en sån här sak? Alltså, och där fanns ju liksom ingen riktig förberedelse. Och idag så ser man ju helt annorlunda på det. För det har ju liksom utvecklats och kalibrerats och sådär. Mm. Men visst, det är klart att Rushdie har ju samma förutsättningar. Va? Plötsligt förstår man då. Va? Och den viktigaste lärdomen, det är ju det att när man tror att det är över, så ska man inte tro det.
Nej.
För att det kan verka lugnt. Det kan vara lång tid. Man, alltså förr fick jag ju väldigt mycket hot och sånt där. Och alltså på den tiden så var ju det gamla härliga Facebook. Alltså det var ju liksom inte alla de här kränkta och censurhistorierna. Utan där kunde man ju egentligen vräka ur sig vad som helst. Så det myllrade ju av hot som gick via Facebook och annat. Sen liksom har saken dämpat.
Mm.
Men man kan också säga så att de gånger det verkligen har inträffat lite spetsfunktioner här, va? Så har det i regel inte varit så. Alltså hoten har aldrig kommit från dem som har gjort någonting.
Nej.
Utan det är ju bara folk som skränar.
Om vi åter bara liksom en scen i Skotten i Köpenhamn, som ju, hade det varit jag så hade jag varit oerhört traumatiserad av själva Köpenhamns dramat när du behöver gömma dig under ett bord och så vidare. Mm. Men som jag förstår det i Niklas skildring i alla fall, så är du ju inte rädd där.
Nej. Jag reagerar inte speciellt starkt på det. Alltså det, ja, det var väl det. Jag levde ju med den föreställningen, vilken också fungerade, att det är annars som sköter säkerhet, jag kan bara slappna av.
Mm.
De fixar det. Och, det är klart att hade man kommit öga mot öga och kulorna hade börjat vina runt en och sådär, alltså det, man, så blev det ju inte, utan man fick uppleva situationen och paniken och allt det där, men som jag sa till Niklas, så fanns det på något sätt närmast en lättnad då. Eftersom jag levde under något annat tryck. Alltså, vilket jag ständigt tänker på. Det där med att är det verkligen nödvändigt?
Alltså. Mm.
Alla dessa kostnader för en enda person, för en sån här sak. Alltså, är det motiverat? Eller är det bara påhitt?
Mm.
Och man kan ju säga det, alltså, att den händelsen där gjorde ju att kritiken försvann ju då. Mm. Därför att det visade sig att realiteten hade kommit i kapp.
Ja, men när var du rädd senast då?
Ja, jag kan säga rädd kan man inte säga. Men det är ju ändå så, alltså, att de gånger jag framträder och man har stor publik, så är det ju ändå sån tanke man har. Alltså att även om man nu har säkerhet och kontroll, alltså, så är den ju inte 100% i dag. Så att man får liksom alltid vara lite rädd, kanske. Mm. Så, alltså. Men jag kan inte säga att jag är rädd. Då. Däremot så var ju just de här offentliga framträdena lite tidigare värre ju. Därför det fanns inte någon kontroll då. Det kommer ju skärpas efter den här Köpenhamnshistorien. Så det är ju definitivt, alltså, att man håller en helt annan kontroll. Men tidigare så kunde ju folk gå in ju.
Mm.
Det var ju det som inträffade då i Karlstad då, när man kastade ägg och sådär. Man kunde ju haft vad som helst, för det var ingen kontroll. Under den tiden, alltså, så fick man ju hela tiden liksom gå och vara lite beredd på att man själv fick aktivera sig. Va? Men det var ju rätt länge sedan.
Mm.
För sen dess så kan jag inte säga att jag är rädd. Det finns ju någon som har viss stink kvar. Alltså det är att lyssna på ljud. Va? det ligger i bakhuvudet va, hela tiden. Va, att även när jag då befinner mig i mitt hemliga säkra, man kan ju aldrig veta.
Mm.
Man kan aldrig veta. Så rycker ut avvikande ljud. Alltså, så rycker liksom alltid till. Det går aldrig bort. Alltså.
Nej, jag förstår. Sover du bra?
Ja.
Ja. När jag läste på om dig så... förr eller senare så hamnar man på Flashback. Har du läst på dig om dig själv på Flashback?
Inte så mycket. Alltså.
Nej.
Jag har tittat lite grann. Alltså, det var ju rätt intressant det där Köpenhamnsdramat och sådär. För det följdes liksom kronologiskt. Men alltså jag har tittat det lite grann där. Alltså, det har gjort, alltså, men det är inte någonting som jag har nagelfarit. Alltså.
Nej. Den längsta tråden där heter Lars Vilks-tråden, a.k.a. Lars Vilks, hjälte eller idiot. Och så var det en omröstning. Vad hade du röstat? Hjälte eller idiot?
Vad jag själv har röstat på?
Ja.
Ja, det är... jag menar, det är ju publiken som avgör alltså. Om jag skulle ju bedöma saken utifrån mitt perspektiv att det är ju en hjälterollen som jag innehar. Alltså därför att jag är ju helt övertygad om att den västliga kulturen med dess grundläggande idé om mänskliga rättigheter och sånt där är ju den bas man måste ha för en tillvaro. Och när man skapar en religiös auktoritet som inte får ifrågasättas så hamnar man i ett läge alltså där man måste få en förändring av det. Va? Det får inte finnas oåtkomliga auktoriteter som inte får utmanas. Och den som gör det, när det då någon plötsligt börjar lägga sig lite flat där, va? Så blir det ju en hjälteroll man tar på sig. Va? Och frågan är hur det ska göras. Ju. Man kan ju kritisera sig att man ska inte göra det så burdust. Alltså det, men frågan är om det finns något mjukt sätt. Alltså det, man brukar säga att man ska ha seminarier. Alltså. Men jag tror inte på det. Alltså. Jag tror liksom att man måste konfrontera problemet alltså, för att man ska kunna upptäcka det. Och på så sätt så får jag då hjälterollen som jag ser det. Alltså.
Okej, okay, ja. Så Lars Vilks, hjälte eller idiot, svaret är alltså hjälte.
Ja.
Ja. Men i de här trådarna på Flashback så är det ju väldigt mycket hat. Och du beskrivs ju väldigt ofta som hatad. Bekommer det inte dig?
Ja, det har jag ju inte något problem med eftersom jag vet ju att de negativa krafterna är mycket starkare än de positiva. Mm. Alltså när det gäller konst så är alltid det negationerna det som lyfter.
Mm.
Alltså när alla står i rad och applåderar så dör saken ganska snabbt alltså. Men när du har de som hoppar jämfot alltså då blir det ju fart va.
Mm.
Och det finns ju alltid då motkrafterna där va. Och när konstnären ser att det är en sån där går igång, alltså här finns hatarna, här finns försvararna, ja då kan man ju själv dra sig tillbaka, ta en kopp kaffe och se på dramat ju. Det fungerar perfekt alltså.
Jo, men jag menar du är väl också, jag tror att jag kanske har det lite mer än alla andra, men jag vill ju väldigt gärna bli älskad av alla. Och är det någon då i ett rum som inte gillar mig, ja då är det jobbigt. Och då får jag antingen flytta mig ur det rummet eller försöka omvända den där. Men har du inte den instinkten? Eller har du inte den instinkten?
Jag har väl tänkt som du har gjort alltså. Men sen förstår jag liksom att det finns människor olika sorter. Och det är ju inte det att de hatar mig, utan det är någonting som jag används för att uttrycka någonting som man vill. Ofta är det en ideologisk ståndpunkt eller någonting annat alltså. Och så blir jag liksom symbolen för det va.
Mm.
Och det är ju så att jag har ju mött många människor som har varit väldigt starkt emot mig. Och de flesta brukar ju då ändra uppfattningen när man får träffa mig personligen. Alltså. För det var ju inte det de hade trott ju. Det finns ju saker och ting som jag då tycker är eller, ja, alltså på gränsen. Det är den här, jag vet inte om du känner till den här operan som gjordes, Operan och Vilks, som gick i fjol.
Påminn mig.
Ja, Jihad Jane, som ju var en uppsättning som en kort opera som kördes i Stockholm då på operan där. Och där gör man ju då, det är tre roller, det är Jihad Jane och det är konstnären och det är journalisten. Jag har inte sett den själv alltså. Men jag har haft ombud som jag har sett den då. Va? Och där har man då gjort Jihad Jane till någon form av hjältinna då. Upprorsmakare. Och sen har vi då den fascistoide kulturmannen med extremhöger idéer där som då behåller så journalister då. Va? Alltså det är den läsningen. Alltså jag är lite fascinerad av att man gör en opera av det. Alltså.
Mm.
Men att man kan komma fram till en sån ensidig bild. Alltså nu har jag tittat lite grann på vem som då skrev manus och sådär. Och det är klart alltså att den politiska tillhörigheten pekar ut vad man är ute efter. Där, va? Så det har ju sin förklaring. Alltså. Men jag tycker liksom ändå det går väldigt extremt. Alltså där man suddar ut alla nyanser. Alltså det.
Men du är likväl lite smickrad?
Ja, att det skrivs en opera. Jag tycker det är bra. Alltså, att nu har det gjorts en opera också. Dagen efter premiären, alltså jag såg ju inte premiären. För jag stod liksom att man ville inte att jag skulle komma dit. Det skulle ju blivit massa trubbel med Eva. Men dagen efter så var jag på Moderna Museet. Och plötsligt kom en man fram till mig och hälsade på mig. Då. Kompositören alltså.
Aha.
Men alltså han har inte skrivit manus. Han var komponerat musik.
Mm.
Men han var ju väldigt trevlig.
Ja.
Så visst. Men jag menar, sådant får man räkna med, va? Att man får spela rollen av en extremist. Va? Och det kan ju vara lite obehagligt. Alltså, man kan inte identifiera sig med hur kan man få det dit. Alltså, en del människor förstår man har ju huvudet under armen. Alltså, och då är det inte mycket att göra åt saken. Va? Men man tycker ju ändå att en sån manusförfattare som den här borde ju kunna ha en kapacitet att göra en intressantare bild än det. Va?
Mm.
Det måste ju vara väldigt mycket hat som ligger i det här för att filtrera det på det sättet.
Mm. Det finns en diskussion, tror jag, återigen i Skotten i Köpenhamn mellan dig och Niklas Orrenius om att anledningen till att du tycker att det finns ett värde i att till exempel komma och prata på Sverigedemokraternas ungdomsträff är att de inte är etablissemanget, att de är outsiders, precis som du.
Ja, alltså skälet till att jag pratade hos dem var ju mera banalt. Alltså. Jag hade ju fått nedlagda föreläsningar på flera olika håll. Folk hade inviterat mig, men så visade man kunde inte lösa problemen. Alltså. Och när jag fick då också detta erbjudande så sa jag omedelbart ja. Alltså, jag tänkte, de kommer aldrig klara ändå. Alltså, det går inte. Alltså. Det stoppar överallt. Alltså. Så att de lyckades ju.
Mm.
Men i och för sig, alltså, jag har inget större problem med det. Va? Att, för att jag föreläser på alla håll alltså.
Mm. Jag förstår.
Och,
Men jag tänker, om du tycker nu att det är spännande med att vara en outsider och du på något sätt har isolerat Sverigedemokraterna då?
Alltså, Sverigedemokraterna är ju intressanta som outsiders. Det medger jag. Alltså, nu är de här ungdomsförbundet en väldigt speciell sak. För de... Ja, outsider alltså, men de är knappt det, va? För de hamnar liksom i ytterkant eftersom de skildes ut från Sverigedemokraterna.
Mm.
Men det är klart att Sverigedemokraterna är ju intressanta ju som outsider. Och jag har ju skrivit mycket om min blogg alltså på strategin. Alltså att om du nu är mot Sverigedemokraterna, hur ska du då strategiskt laborera? Va?
Mm.
Och där gör man ju fel hela tiden, va? Man spelar hela tiden med händerna. Och de har börjat förstå det där liksom, att man kan göra en form av nästan avantgardistisk performance. Alltså du hänger ut en sak alltså, och alla stormar över den, va, och vill demolera den. Och det blir liksom, tvärtom blir det där lyftet. Alltså, du får liksom, det fungerar precis som då, modernisternas konstnärer gjorde. Alltså att man retar upp borgerskapet då, och så stormar alla det där. Va, och man blir inte av med det, utan tvärtom så skapar man ett lyft. Alltså.
Mm.
Och så har det ju gått för Sverigedemokraterna också. Va? Mm. Och det har ju varit liksom det intressanta inslaget. Och svagheten är ju liksom att den andra sidan inte tänker överhuvudtaget alltså, utan bara reagerar med magen alltså.
Mm. Men jag tänker att om det är outsiderskapet som fascinerar dig, då finns det ju andra som är ännu mer outsiders, som Fi till exempel, som inte kom in i riksdagen ens en gång. Är inte de mer spännande då? De är ju ändå... Eller till Kristdemokraterna för den delen.
Men det är ju så att Sverigedemokraterna har ju haft en substans. Och man har ju identifierat ett problem som finns med integration och invandring. Och istället för att behandla det problemet så angriper man Sverigedemokraterna. Så har man ju gjort. Nu har ju verkligheten kommit i kapp, så när de andra partierna tagit över det. Alltså, men det är ju så dags nu.
Mm.
För nu har man redan liksom etablerat dem. Man skulle ju tagit över frågorna på en gång, alltså, så hade aldrig Sverigedemokraterna haft den framgången. Alltså, det är ju en enkla strategi, det kan ju vara en räkna ut. Mm. Men man hoppades på något sätt att kunna trycka undan dem. Genom att trycka undan dem så kan man trycka undan problemet också. Alltså, men det gick ju inte. Mm. När det gäller...
Vilket i och för sig Sverigedemokraterna i sin tur vill göra med invandringen. Att om vi trycker bort dem så löser vi problemet. Men ja...
Ja, alltså man vill ju bli av med Sverigedemokraterna därför att de påpekar ett problem som inte man ville höra talas om. Ju. När du talade om de här sakerna så blev du uttänkt som rasist och nazist och allt möjligt. Det har det ju varit en långvarig historia. Nu har ju plötsligt saker förändrat sig på det mest genomgripande sätt. Va? Eftersom plötsligt så började socialdemokrater och moderater låta som sverigedemokrater. Det har vi ju hört. Va? Det var en sak man kunde förvänta sig länge, alltså, eftersom det var ju bara att erkänna ett problem som var helt uppenbart. Va? Men strunt samma, alltså, när det gäller feministiska initiativ, alltså, de har ju inget sånt guldägg. Alltså, där finns ju liksom inte de problemen. Alltså, det är ju väldigt extrema uppfattningar för minoriteter. Va? Jag menar, Gudrun Schymans politik bygger ju på en annan sak. Det bygger på att man siktar på små grupper. Och odlar en politik som ska göra att man då kan komma in i riksdagen. Och när man väl kommit in så dämpar man sin extrema hållning och vidgar vyerna då. Men hon är ju drukdriven, så hon vet ju liksom att det är den enda vägen hon har kunnat komma in. Men alltså, det finns liksom ingen sån substans som jag tycker är speciellt intressant. Men
det finns ingen sprängstoff, så att säga.
Ja, det är egentligen byggt på att man måste ha extrema åsikter, alltså politiska extrema åsikter, och att det finns människor som hakar på det. Va?
Right. Du, skulle du säga att du har gjort mer skada än nytta i världen? Eller vilket har du gjort mest, skada eller nytta?
Som jag sa, det är alltså att om man nu accepterar den västländska kulturen som utgångspunkten för en samvaro, så blir det ju det att jag har följt liksom de idéer man har där. Va? Och där har man ju de här idéerna med överskridande och konfrontation och annat. Alltså, och då menar jag att jag har ju då gjort den nyttan att ge alltså ett utrymme för att diskutera ett oerhört viktigt problem. Mm. Det är det man får komma ihåg, som jag sa tidigare, man kan ha seminarier. Men seminarier leder alltså sällan till någon diskussion. Va? Alltså du får göra ett utspel, va? Och så kommer det igång. Va? Mm. Och genom att det kommer igång och debatteras, och det är ju tanken bakom yttrandefrihet, att här finns någonting vi måste debattera. Va? Och endast om du gör det kan du liksom lösa problemet. Va? Och det menar jag, det är den nytta som har gjorts då. Va? Sen om detta kommer att få en verkligt stor betydelse, det återstår ju att se. Va? Mm. Vi kan ju ändå slås av det faktum att det blev ju stopp. Alltså 2007 när man då gjorde en teckning. Det var ändå inte så märkvärdigt. Det var ju många som reproducerade den där. Och så där, va? Så, jag menar, idag är man ju otroligt återhållsam. Alltså, det skulle ju bli en kränkningskultur som kommer att överta det så småningom. Alltså. Men jag tror också det är ett stadium som vi får leva med. Alltså, att man får bidra till att utvidga den tanken och förstå liksom att utspelen är väldigt viktiga, de kontroversiella utspelen. Och sen alltså, ska man ju förstå liksom att vi ska ha en diskussion, att vi ska liksom inte ha våld eller förstörelse. Mm.
Och du lyckades på något sätt bevisa en poäng, men och det kanske räcker. Men jag tänker så här, tror jag att det finns någon individ på jorden som har känt så här, nej, jag var islamist men nu såg jag rondellhunden, så nu antar jag den västerländska livsstilen?
Ja, det är inte så saker går till. Va? Utan det problem som finns är naturligtvis modernisering av islam. Och det är man ju överens om, alltså, även om inte man vill tala så högt om det. Va? I Sverige har man ju bedrivit en helt felaktig politik. Va? Genom att man har velat gå till mötes, alltså, så att det här är kulturellt intressant och berikande för oss. Så att, och därför ska vi dämpa vår kritik. Va? Och de är kanske inte så moderna, men det är deras kultur att inte vara så moderna. Va? Man skulle naturligtvis omedelbart liksom ställt de kraven som man har på vad är en modern livsföring och vilka grundläggande saker måste vi ha på plats.
Hade ett slöjförbud i Sverige varit på plats, tycker du?
Alltså det, vilka detaljer man ska hålla fast vid. Alltså det är ju det att man måste ju ta ett helhetsgrepp för den. Så att denna religion är alltså inte acceptabel i dess form. Och därför får man ju bevaka den. Och sen vilka åtgärder man ska genomföra. Alltså vilka krav man ska ställa. Alltså det är ju alltid en delikat fråga. Alltså. Så blir det ju sådana saker man ska man ha slöjförbud. Alltså, ja, och det är svårt att säga. Vem har en slöja? Alltså, vem har en sjal? Alltså, ska man inte få klä sig som man vill? Det kan ju vara väldigt svårt att avgöra. Mm. Det är ju mera sådana handfasta saker, alltså när det förekommer direkt antisemitism och att man bjuder in, alltså det har man ju upptäckt efterhand, alltså att det är många som har haft foten i badbaljan här på många sätt. Va? Så att man ska ju vara väldigt återhållsam med att förstärka detta genom en massa bidrag från staten som ska upprätthålla religionen och dess verksamhet, va, i den formen som den då har. Va.
Fast du sa väl så här för en liten stund sedan att du tycker att vi borde ha tagit tag i problemet direkt. Vi borde ha sagt att det är de här reglerna och det, ja, så här funkar här. Och här i Sverige har vi ju inte niqab eller burka. Nej. Då borde vi ha förbjudit det. Eller?
Ja, alltså heltäckande burka, det får ju vara en privat historia alltså.
Okej, okay, det får man ha hemma.
Ja, det jag menar, det är klart att hur man ska utforma ett sådant förbud är svårt. Alltså, men,
ja, men
man har ju ändå så, alltså, att jag tror, antar liksom att om man går ut i Ku Klux Klan-kläder, alltså, så får man inte göra det. Alltså, jag tror det är någonting som man då stoppar. Alltså. Eller, du har ju maskeringar på demonstrationer och allting. Alltså, det bör ju liksom falla under samma ordning. Alltså, det kan ju inte vara. Alltså, det är ju väldigt extremt det där. Va? Så att, det kan jag tänka mig att man kan verkligen motivera ett sånt beslut. Alltså, utan att man gör våld på den personliga integriteten. Mm.
Okej. Okay. Och den här frågan antar jag att du har fått 6 miljoner gånger. Men jag ställer den en gång till.
Ja.
Var det värt det?
Jag har ju en gång svarat ja på den, och det har väl varit så att jag har blivit mer och mer övertygad om att det var värt det. Alltså. Man får ju ändå tänka sig att en grund när man arbetar med konst är ju alltså att konstnärerna brukar alltid klaga på att vi måste ha mer pengar. Vi måste ha mer pengar till konsten för att kunna göra saker och ting. Va? Och då har du göra produktioner idag och så vidare. Men alltså, om man kan göra någonting med minsta möjliga medel med största möjliga effekt, alltså, så är det klart att jag har ju kommit ganska nära det, va. Där är alltså investeringarna är ju väldigt små alltså. Mm. Och effekterna är ju överväldigande, va. Och det aktualiserar liksom också den konsten som aktualitet i det politiska livet alltså. Mm. Och samma sak också oklarheten alltså. Vad är det egentligen den säger för någonting, va? Jag blir ofta presenterad som karikatyrtecknare och sådär. Jag har aldrig gjort några karikatyrer. Alltså. Jag har bara gjort en teckning då. Så att, jag tycker att det fungerar. Alltså.
Mm. Och det var värt det också för dig på ett personligt plan?
Ja, tillvaron är ju den att när det händer saker med oss så utvecklar vi nya sidor. Alltså mitt liv har ju blivit intressant, kan man ju då säga, som ett understatement. Och sen finns det ju då en del personliga uppoffringar. Va? Men det får man räkna med när man kommer i hetluften. Alltså.
Mm. Dina belackare pratar ju ofta om ditt bekräftelsebehov. Har du ett ovanligt stort bekräftelsebehov?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det är ovanligt stort. Alltså. Det tror jag inte det. Det är mer en tillfällighet att de här sakerna har blivit så uppmärksammade. Alltså. När jag byggde Nimis till exempel, det är lite drivet på stranden. Alltså. Jag tänkte mig ändå inte att det skulle bli en sån enorm sak. Och när rondellhunden jag skickade ut till en lokal utställning, alltså, jag hade liksom inte en susning om att det där skulle leda till det ena efter det andra. Alltså, det är så osannolikt alltså. Så att de sakerna som då har skapat denna bekräftelse, de har ju varit egentligen de som har sämst förutsättning att göra det.
Mm. Helt normalt bekräftelsebehov.
Ja. Ja, alltså du kan ju säga det att konstnärer lever ju med att man måste hela tiden nå fram till en bekräftelse. Mm. Uppmärksamhet och bekräftelse är ju det som avgör vilken kvalitet. Man kommer med ett statement och så får man se hur man reagerar. Det gäller liksom för alla konstnärer.
Jag intervjuade, tror jag, Måns Herngren som sa att, fan, är det verkligen han som sa det? Ja, skitsamma. Att filmen blir till först när den möter sin publik.
Ja.
Och det stämmer även för konst, antar jag då.
Ja, betraktaren skapar konstverk, sa ju Marcel Duchamp. Mm. Och jag vill säga, det är ju så att det ska ju inte vara ett illustrerat budskap, utan det ska ju vara någonting vars oklarhet sätter igång de kreativa potentialerna i betraktaren. Och då skapas det ju.
Mm.
Så att utan publik, och det är ju ett av de stora problemen idag i konsten, alltså att man vill ha politiska budskap, och samtidigt så ska ju ändå publiken ha den osäkerheten som ska finnas med. Alltså man ska ha en oklarhet, va? Vilket ju inte passar in i bilden då. Men den är ju central, alltså att betraktaren skapar verket.
Mm. Har du aldrig röstat?
Jo, en gång.
Okej, när då?
68 tror jag.
Okej, vad röstar du på?
Kommunisterna.
Okej.
De hette väl kommunisterna på den tiden?
Ja, möjligen VPK va?
Ja, men det var före den tiden. Okay. Ja, jag vet inte. Vad heter det? VPK. Ja, kanske de hette VPK då redan. Mm.
Men du är inte kommunist längre?
Nej.
Nej. Kanske det... inte var då heller?
Ja, alltså då hade jag... Alltså det var ju med den känslan att man måste ju tillsammans. Alltså det är ju mycket enkelt liksom, att man måste fördela saker och ting. Och så. Det är ju en idé om att se världen förnuftsmässigt då. Va? Det, man ser liksom inte att... Det är inte så enkelt att fördela ut till alla människor som alla människor är inte lika. Va? Och att det snabbt uppstår maktkoncentrationer och sånt där. Va? Det var ju aldrig den komplexiteten som man hade förstått. För man kan ju se de experiment man har gjort alltså har också slutat precis som man kunde förvänta sig då. Va? Att det blir några som blir lite mer jämlika än de andra.
Mm. Du, jag frågade dig förut om Curb Your Enthusiasm som du inte hade sett, men du berättade att du tittar på en del schack på nätet och sådär. Hur ser din kulturkonsumtion ut? Du verkar läsa väldigt mycket tidningar.
Ja, jag följer ju mycket på nätet ju. Och det är ju den bästa källan ju. Och sen går jag på utställningar och jag åker regelbundet till Stockholm. Jag besöker ju Venedigbiennalen på pressvisningar där och då är man ju utomlands med italienska livvakter och sådär va. Och så jag följer med det. Mm. Och det är det man kan göra idag. Va? Du kan ju hålla dig så uppdaterad som man aldrig kunde förr. Va? Så jag är en stor konsument. Ja. Och sen är jag ju intresserad också av musik. Alltså. Opera är ju ett speciellt intresse. Så jag brukar regelbundet gå och se opera också.
All right. Om man ska börja lyssna på opera, vad rekommenderar du att man sätter ner foten?
Ja, det är de klassiska stycken. Alltså.
Okay.
Puccini är ju klart den grandiosa. Och därifrån kan man sedan orientera sig ut på olika sätt. Alltså du har ju, jag tycker att värld är lite trägare. Alltså. Men alltså jag är ju mycket för barockopera, tycker jag är väldigt intressant.
Tyskarna då?
Wagner och kompani.
Mm.
Ja, jag inte, alltså Wagner är sådär alltså. Det är någonting som ibland, alltså, men han är ju väl långsam. Alltså.
Right.
Det tar tid innan han kommer till skott. Va?
Okay.
Det gör det ju. Ja.
Men det är ju du också.
Men du har ju, det är klart, du har ju inte tyska, men du har ju åtminstone Österrike med oss. Så att det är ju klart också en av de stora kompositörerna i Europa.
Mm. Mm. Ja. Men ser du några tv-serier?
Nej.
Film?
Sällan. Alltså jag såg ju Square.
Okej. Okay. Vad tyckte du?
Jo, den var ju välgjord.
Mm.
Det var den ju faktiskt. Jag tyckte utbyte av den där. Alltså. Det är en film, man ska ju inte överdriva dess relation till konstvärlden. För det handlar ju mer om det här med vem kan man lita på, så förtroende och sånt där. Va? Men man har gjort en del arbete där med att försöka imitera konstvärldens stil och sådär. Men den blev ju ändå rätt mycket symbolisk i sin framställning. Men det är onekligen en bra film. Alltså. Den lämnar ju väldigt mycket åt just diskussioner. Alltså det är lite, också lite oklart här. Alltså, vad är man sätter punkten på? Vad som för sig går. Och det har gjort att det har varit rätt många meningar om det.
Ja. Mm. Du nämnde själv förut. Vad tänker du om Me Too?
Ja... Det är en så sammansatt historia. Va? Och det har ju också kommit fram där med att det leder ju till att man får två rättssystem. Och MeToo bygger ju då på att vi måste tro på det som sägs där. Va? Och låta detta vara grund för ett domslut alltså. Och domslutet blir då uthängning i allmänhetens ögon. Alltså. Förlusten av ett anständigt liv då som man har levt tidigare. Och det är problematiskt ju. Man får ju förstå att kvinnor är ju inte i sig goda. Va? Utan det är klart att det finns ju de som passar på att ge igen också. Va? Så det är ju, du ska ju filtrera de här olika sakerna.
Mm.
Men det har ju varit, alltså för min del så är det mest fascinerande egentligen hur den går igenom det politiska systemet. Alltså att det är inte längre så liksom att det finns de goda och de onda. Utan här är det plötsligt att de goda är plötsligt de onda.
Mm.
Och man ser plötsligt att de som fallit är ju inte de som brukar falla, utan det är ju plötsligt alla de som är feminister och allt möjligt.
Du måste ju älska Alexander Bard.
Ja, jo, alltså han är ju lite ojämn, det är han ju. Men jag menar, det är rätt intressant att det finns en sån figur. Alltså, han är ju väldigt konsekvent. Han är så konsekvent att det är svårt liksom att komma åt honom. För att...
Det är samma sak med dig. Det, ja. Ja, för du blir ju aldrig riktigt... Alla vill ställa dig till svars, men du glider alltid undan.
Ja, ja, han kommer i regel också undan. Sen är det också det med att han har också humor. Alltså. Mm. Det är ju så att den goda sidan brukar ju vara ofta humorbefriad. Och hamnar liksom i sånt läge att de blir liksom väldigt tråkiga. Alltså. Man förstår att det är någon brist på kreativitet. Alltså. Man går på formaliteter. Alltså. Jag ser detta... Och det är alltid samma sak som gäller för det, va? Oavsett kontexten. Va? Mm. Och det är, som jag ser, kanske det stora problemet i vår tid. Alltså att man har sänkt tröskeln. Att ingen kontext, alltså, utan den som känner sig kränkt är kränkt. Alltså, det är oavsett vad man menar. Alltså.
Mm. Men hur persona non grata skulle du säga att du är i Sverige just nu, 2018?
Ja, som sagt, alltså privat sett, alltså jag har ju sett det alltså, i konstvärlden och annat, alltså har jag bästa relationer med folk. Alltså, det är ju de som kan bedöma vem är han. Alltså. Och sen har du ju då de som har mig som ideologisk lagträ. Va? Mm. De har ju bestämt sig. Va? Så att ett tecken i tiden är ju då att jag blev inte inbjuden till exempel som föreläsare. Jag menar, jag kunde ju säkert, precis som du nu intervjuar mig här, va, så skulle det säkert vara intressant väldigt många att få en bild av hur ser det här ut. Va. Men det gör man ju inte då, alltså det är politiskt inkorrekt. Va. Så att det är ju ändå tecken på alltså, att det här är ju fortfarande känsligt. Alltså. Ska Vilks komma någonstans så alltså, blir det en väldig massa liv. Alltså. Folk kommer att protestera, en del kommer att känna sig kränkta och det här går inte för sig. Så där, va. Och därför ligger man lågt. Va. Så den bilden finns ju kvar.
Mm. Men jag var på det här lite förut med att man vill bli älskad av alla, men om du nu har köpt att du kommer inte bli älskad av alla, men är du ändå kapabel till lycka? Är du en lycklig människa?
Ja.
Okay.
Alltså, jag är ju en optimist.
Okay.
Mm. Jag är alltså inte pessimist. Alltså. Jag ser liksom allting positivt. Och som jag sa, det är alltså att somliga inte gillar mig, det är ju en energi åt mitt projekt och åt min person och så vidare. För jag vet ju om att en del gillar mig, en del gillar mig inte. Och det får man göra. Skulle jag vilja åtgärda någonting så kan jag egentligen göra det. För jag tror att i princip kan jag egentligen... Ja, kanske inte alla. Det finns ju de som är omöjliga att komma åt. Alltså, som anser sig vara så djupt kränkta att ingenting är möjligt. Men annars, alltså, när jag möter människor och de kommer underfund med att jag inte kanske motsvarar det man tänkt sig, så kan man göra på det, va? Tills vidare så går det bra utan. Alltså, om människor inte gillar mig så får det liksom också vara en del av tillvaron. Alltså.
Mm.
Jag har ju ändå med mig det här med konsten. Alltså. I konsten är det ju the taste, alltså. Det är smaken då. En del säger att det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Alltså.
Mm.
Och det brukar man ju ändå tycka vara rimligt. Va? Och det blir samma sak med Vilks. Alltså, jag tycker inte om honom, jag tycker om honom. Alltså, det är ju en smakfråga, och det är vi vana vid i konsten, att man har olika smaker.
Mm. Men det finns ingen del av dig som känner att vad fan, nu får det räcka, jag har gjort mitt, nu sätter jag mig på altanen och lyssnar på fågelsång och löser korsord?
Nej, som sagt, jag är sent ute, va? Och jag kan inte dö ännu, alltså. Det har för mycket kvar att göra, så att, jag är fortfarande hektiskt medveten om den saken, att jag inte har kunnat, jag vill ju fullfölja mina projekt, alltså. Mm. Komma till någon form av slutpunkt, alltså, det är ju ändå en tanke. Jag är ju ändå intresserad av att slutföra saker och ting. Nu har man kommit till en balans i saker och ting. Men jag är inte riktigt där ännu. Och, så jag menar, jag startar en nya, lika omöjliga projekt som mitt löpningsprojekt här. Alltså att jag ska uppnå, alltså nu, jag måste skynda mig innan jag blir för gammal. Ju, för att tiden talar emot mig. Va?
Mm. Vad ska du uppnå då?
Ja, det är ju, jag har ju liksom, jag tävlar med mig själv, va? Och förbättrar mina tider.
Mm.
Och jag har ju liksom satt vissa mål som jag ska...
Jag vill veta exakt vilka de målen är. Hur långt ska du springa?
Ja, jag har ju specialiserat mig på 2 kilometer och jag skulle springa under 11 minuter, vilket är en väldigt bra tid. Va? Och det där var ju väldigt nära att lyckas för. Och då var det de kroppsläska bankerna som gjorde att jag fick flyttas in på ett sjukhus. Då, och jag fick ju en, det var ju en sån här godartad prostatahövling som skulle göras.
Okej. Okay.
Mm. Visade sig liksom att det tog väldigt mycket. Alltså. Så att nu har jag hållit på att kämpa mig tillbaka i det där. Va? Så att alltså det är ett långvarigt projekt, samtidigt som jag måste skynda mig innan jag blir för gammal om jag ska någonsin nå fram dit igen.
Mm.
Så att det blir ingen altan på ett tag i tid. Alltså.
Jag förstår. Hur vill du bli ihågkommen?
Ja, jag skulle nog säga så att bilden av alltså att en konstnär som ändå följde idén om konsten som överskridande i en tid när det blev väldigt ovanligt att arbeta med konst som överskridande funktion. För det blev ju plötsligt väldigt ideologiskt ordnad. Alltså att konsten ska stödja de rättfärdiga krafterna i samhället och vara politiskt korrekt och sådär. Medan fortsatte den traditionen att konsten bör alltid röra sig i det överskridande. Det tycker jag är den viktiga saken i det.
Så vill du bli ihågkommen. Hur tror du att du kommer bli ihågkommen?
Jag blir nog så.
Ja, okej. Okay. Ja. Du verkar så lugn i alla mediala sammanhang. När tappar du kontrollen egentligen?
Jag brukar väl inte göra det. Alltså det är ju när man måste fatta väldigt snabba beslut. Å andra sidan har jag lärt mig det också. Alltså det var ju så, man utfostrades under Nimis-tiden, att plötsligt ringde de från en tidning och meddelade då att jag har kommit till beslut nu här, så. Vad säger de om det? Va? Och sen under rondellhundshistorien var det samma sak, att man blev överraskad av att man ska ta ställning till en sak väldigt snabbt. Och det är ju där man lär sig liksom att man måste bevara lugnet.
Mm.
Det får liksom inte ryckas med. Alltså. Menar, journalisterna vet ju om att de får de bästa intervjuerna genom att överraska offret. Alltså, och de reagerar och så säger de ett och annat som de inte borde ha sagt. Men det är så. Liksom. Jag försöker liksom alltid vinna tid för en mer genomtänkt historia. Alltså. Men jag har lärt mig att laborera på väldigt små tidsytor.
Så när var du upprörd senast?
Ja, upprörd kan man ju bli ju. Det är en annan sak. Alltså. Det är ju inte så att du ska reagera med det. Va? Utan du får ju tänka efter alltså, att, hur ska man disponera denna sak. Alltså, det här är upprörande. Alltså. Men vad är det man ska, hur ska man uttala sig i saken? Alltså? Det är väl lätt att man klipper till liksom, bara för att man är upprörd. Va? Så märker man att det var inte så man skulle hantera det.
Nej. Så du känner att du, vissa grejer, rent medialt i alla fall, kunde du ha hanterat bättre?
Ja, det är klart att när du får väldigt gott om tid alltså, så står man att man kan göra. Men jag tycker att jag inte har gjort några egentliga misstag. Alltså.
Nej.
Utan som sagt, alltså, jag hade gått i lära under Nimis-tiden och när rondellhunden kom och alltså, konflikterna blev mer utpräglade så var jag rustad för det. Va? Det var ju det att jag då 2007 när jag satt igång så var jag ju så dåligt insatt i allting. Alltså, jag visste ju nästan ingenting om politiken och jag visste inte ens om att det fanns något med islamofobi och sådär. Va? Så att jag fick ju lära mig allting. Men jag var ju väldigt försiktig där. Va?
Mm.
Så där finns inga överskridande. Man har ju sagt leta fram det där. Va?
Mm.
Men man har inte hittat någonting som har varit speciellt bra.
Nej. Men du, hade du velat att rondellhunden hade större verkshöjd rent tekniskt?
Nej, det tycker jag inte. Problemet är väl snarare det liksom att när man ska visualisera rondellhunden så har man ju då det som utgångspunkt. Och det är en teckning som då är gjord liksom i den kokorska-inspirerade traditionen då. Men alltså, som visualitet så är det ju inte så mycket om man ska göra utställning. För det är bara den då.
Mm.
Att man kan göra lite mer av den alltså för att den är inte så enkel som man tror. Då. Men,
ja, men jag bara tänker, om du nu blir världsberömd för ett verk, om man ska hårdra det. Om du hade kunnat göra om det, hade du lagt ner lite mer?
Jag vill säga så. Men, nej. Samtidigt kan man säga det att Marcel Duchamp är berömd för en pissoar. Alltså.
Jo, det
är sant. Ja. Alltså, som jag sa det här så...
Men den är väldigt välbyggd.
Ja, han köpte ju.
Ja.
Så, jag menar, som visualitet alltså, är den ju inte intressant. Alltså, då får du ju Jag menar, det blir ju liksom lite för parodiskt. Man ska tycka den är fin. En del har försökt se det som en brancusisk skulptur. Alltså man, då glider man liksom in i någonting annat. Här.
Om vi ska hårdra det, du tycker inte det egentligen är intressant? Det intressanta är vad den skapar.
Nej, det intressanta är ändå att visualisera. Och det är ju därför jag har utvidgat konceptet genom att sagt att man kan då välja olika stil. Alltså.
Men då säger du ju också varje gång att det är ingen som bryr sig om det. Alltså när du gör...
Nej, alltså reaktionen är ju redan där.
Ja,
ja, det, ja alltså man, vissa förbehåll, alltså det, man kan inte ställa ut det. Jag har ju gjort en utställning, alltså, men sedan efter det har det varit stopp. Ju. Man kan inte ställa ut det där på en institution till exempel. Du kan inte sälja den på en auktion. Alltså, så att det är ju inte utan konsekvenser. Ju. Och jag har också förstått att när det gäller då kundtänkandet så kan man ju då göra väldigt små hundar. Så små att man kan ha bilderna hemma utan att det finns någon risk för. För att man måste ta fram ett förstoringsglas. Men ägaren är ju brått ändå. Det finns en, den är med hund. Och det är väldigt många som vill att det ska vara en hund. De tycker om det där förbjudna draget. Alltså, det behöver liksom inte vara det första man ser. Va?
Mm. Jag förstår. Vill du rekommendera något?
Ja, alltså det som ligger mig varmt i hjärtat är ju ändå alltså att Öyvind Fahlström-utställningen Moderna i Stockholm tycker man ska säga. Jag tycker man ska koncentrera sig på Öyvind Fahlström och också förstå lite grann av det här med alltså att Öyvind Fahlström som är den enda svenska konstnären som har fått ett internationellt rykte. Va? Det är summan av konstinsatser under alla tider i Sverige. Är det Öyvind Fahlström, det enda vi har åstadkommit kan man säga. Och att han faktiskt har en profilering. Alltså. Det tycker jag är någonting man inte ska missa om man nu har gått miste om det där. Men så gjordes det en utställning på Moderna.
Mm. Vem tycker att jag borde intervjua i Värvet?
Det är den här kontroversiella figuren. Alexander Barn, har du haft honom?
Två gånger
har du haft honom. Mm. Katarina, har du pratat henne?
Nej.
Det kunde ju vara en säker.
Mm.
Se var hon hamnar någonstans. Är det...
Katarina Janouch.
Ja.
Mm. Det var vad jag hade i frågeväg. Men jag undrar, det finns ju en väldigt stor beröringsskräck kring dig. Och jag har ju också den lite. Är det på något sätt farligt för mig att publicera den här intervjun med dig?
Nej, bara det liksom att du kan bli ifrågasatt som politiskt inkorrekt. Alltså det är det. Varför gör han sånt utrymme? Varför ställer han inte fler kritiska frågor? Och alltså där? Alltså det... Däremot alltså när det gäller själva hotbilden och sånt där alltså, så det bryr man sig inte om.
Nej.
Utan där är det ju väldigt entydigt kan man säga. Alltså, om man nu ser på hur det fungerar så är det ju då publicering av kränkningar alltså.
Mm.
Däremot uppföljande artiklar och sådant. Alltså, det skulle vara liksom om du publicerade en kränkande bild samtidigt. Ja.
Jag förstår.
Eller... ett sånt utspel.
Mm. Tycker du att jag har ställt för få kritiska frågor?
Nej, jag tycker inte det. Alltså. Men det finns ju någon som menar att det skulle vara mer negativt. Alltså. Mm. Det verkar precis som att det är en för positiv bild. Alltså. Det finns ju säkert de som gnäller det. Alltså, som inte tycker att vi ska ha ett utrymme. Varför ska han vara med överhuvudtaget? Alltså?
Mm.
Kunde man inte intervjua någon annan? Det finns ju många intressanta människor som man kan intervjua. Men varför ska han göra det? Alltså?
Mm, men jag har intervjuat alla de andra.
Det är ju säkert fler goda människor som du har missat.
Ja.
Ja.
Kommer du att lyssna på den här intervjun?
Ja, gärna.
Ja, kul.
Ja.
Tack så mycket för idag.
Ja, tack själv. Det är ju alltid... Ja, men det här, som du förstår, så detta möte med oss är ju en del av min sociala sfär också. Jag får ju tala med folk. Alltså.
Mm.
För när jag ska träffa någon så är det ju alltid liksom att man kan inte spontant, utan du måste... bestämma mer exakt liksom så. Man måste ju, det får inte vara så att man träffas lite i kort stund för det är för lite för så alltså, mycket besvär.
Mm.
Så varje möte är ju ett litet projekt.
Mm.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.